Nelli Laitinen, vi börjar med det basala. Vem var Arthur Teslef?
Arthur var en ganska svårplacerad person under sin livstid. Han gjorde så många olika saker och intresserade sig för olika områden. Till sin formella kompetens så var han naturvetare. Han studerade 4 år vid Alexanders universitet, då naturvetenskaper. Men sen var han självlärd allt möjligt, lingvist och språkforskare. Han var självlärd etnograf, etnolog, upptäckare, släktforskare och också sen kolonist. Han grundade Colonia Finlandesa i Argentina.
Vad var det hos honom som gjorde att du blev så fascinerad att du inte kunde släppa honom, att du helt enkelt var tvungen att skriva en levnadsteckning över honom?
Det var kanske det att det skrevs ganska mycket om honom i tidningarna under hans livstid. Men det som har skrivits om honom sveper in honom i en tjock mystik. Han beskrivs som underlig, som mild, hemlighetsfull, en Aladdin med lampan. Han hade en stirrig blick, han var trollbindande, han var fascinerande, han var en lysande berättare. Jag ville kanske komma åt hans person, att vem fanns bakom den här så att säga märkvärdiga fasaden.
Det som jag reagerade på när jag såg på bilderna i den här boken var ju att han ler ju inte på ett enda fotografi, så att han var kanske en ganska allvarsam man.
Han ler aldrig på några bilder, men underligt nog så i de här nekrologerna efter hans död så beskrivs han som en man med humor. Han hade en bister humor och det går på något sätt ihop med den bild jag har skapat mig av honom, att han var ingalunda humorlös, men samtidigt var han också extremt introvert. Att han var en allvarlig person, men med blick för det absurda, med blick för det fascinerande och som jag sa en lysande berättare, att han hade ändå en gnista där bakom som de som kände honom så. Det är en intressant paradox i honom att han var så här dubbel på något sätt.
Den här titeln på boken är ju Jag vill ha en orkan och undertiteln Arthur Teslef och passionen för det outforskade. Och jag undrar då, du var lite inne på det här vilka områden som han var passionerat intresserad av. Men vad var det här outforskade som han ville undersöka? Vilka ämnen var det han forskade i och varför?
Nå, varför kan jag inte svara på. Men det där var ju då adelsman från Viborg och kom från såna kretsar där bildning betydde en viss sak och det hörde till att kunna vissa saker och göra vissa saker. Men han gick liksom utanför det här. Efter 4 år av studier i naturvetenskaper vid universitetet så avbröt han studielivet för att börja följa med romska sällskap. Han ville helt enkelt lära sig romani. Han var extremt språkintresserad, så att språket var ingången till den här gemenskapen med de finska romerna då. Och under flera års tid så reste han omkring både i Europa och i Finland och umgicks med den romska gemenskapen. Dels för att då lära känna deras kultur, men också framförallt för att kartlägga finländsk romani. Och det resulterade sen också i en sån här ordbok, den första i Finland. Det här väckte ju förstås uppmärksamhet i pressen. Det var på något sätt konstigt att en adelsman följde med romska sällskap kors och tvärs över Europa. Men sen övergick han till att kartlägga då möjligheterna för en koloni i Argentina. Så att sen skifta fokus från det här romska till alla tänkbara aspekter på en koloni i Argentina. Där var då naturen och levnadsmöjligheterna och kostnader för att bosätta sig och kostnader för djur och frakt och odling och allt möjligt kartlade han. Så att flera år gick åt i det här att undersöka Argentina. Och han reste också omkring i 1 år förrän han då fastnade för ett specifikt område i Misiones. Efter det, när han själv lämnade kolonin 1910, eller landet Argentina 1910, så började han att forska i den undre världens kriminella slang i Stockholm. Och här hade han igen en sån här vallraffande forskningsmetod som liknar lite den här hans romska år. Att han umgicks mycket med den undervärlden i Stockholm, han satt på sjömanskrogar, han lät bura in sig i finkan för att komma åt de här slangspråken innanför murarna. Han dokumenterade pissoarers texter på väggarna och allt möjligt sånt här. Och det här väckte ju förstås också misstänksamhet. Att är han fågel eller fisk riktigt? Och han ansökte ju också om svenskt medborgarskap 1915. Men på grund av den här så att säga, suspekta verksamheten så beviljades han då inte svenskt medborgarskap. Men sen gick han igen vidare och han det där övergick till att på senare år då fördjupa sig i 9 olika språkversioner av Bibeln för att jämföra hur naturen beskrivs på olika språk i Bibeln. Och det här tog också ganska lång tid och det trycktes inte under hans livstid men sen postumt nog. Det var en sån här närläsningsgrej som upptog hans tid då. Och sen till allra sist så fick han faktiskt också till stånd en naturvetenskaplig avhandling om en svampart. Så det var liksom det sista han skrev. Men alltså han gled från ett område till ett annat och till ett tredje och till ett fjärde och sen till slut och tillbaka till svampvärlden som kanske låg honom varmast om hjärta inom det naturvetenskapliga.
En väldigt fascinerande person. Jag tänkte att det måste finnas en besatthet också det att man fokuserar så fullt ut på ett visst ämne under en viss tid och så här. Och du var inne på det här med att man visste inte om han varken var fågel eller fisk. Och då tänker jag på det här hans intresse för det romska. Han var ju djupt intresserad av det romska språket och den romska kulturen. Men att han också, du skriver där i din bok att han kände sig som en utomstående och också det att han kanske också ställde sig utanför och såg sig själv som kulturmänniska med citattecken i relation till då det osiviliserade. Vad skulle du säga att det här handlar om? Har det med tiden att göra med samhällsstrukturer, klasskillnader?
Ja, det har att göra med allt det där och det var ju typiskt just för den tiden med en sån här sorts exotism att man romantiserar bilden av den andra och det främmande och det ser man ju också i hans förhållningssätt till det romska att det är en romantisk bild han har. Han tycker att de är naturnära, de är fria, de är glada, de är naturens barn och att han har inte alls en förståelse för att det handlar om helt andra saker. Och sen var han ju också ung, han var alltså 20-någonting när han började följa med de här romerna. Och som person var han en människa som trivdes jättebra i naturen. Han spenderade sina veckoslut med att söka efter just olika svamparter och träslag och växter och allt möjligt sånt. Och han tyckte om att vandra i skogen. Så att det var en kombination av det här aningslösa förhållningssättet till det främmande exotismen då. Och sen en ung killes nyfikenhet på en annan livsstil som var markant annorlunda än en adelsmans vanliga vardag.
Ja, just den här fascinationen för det här att vara fri och kunna röra sig fritt tänker jag också kanske hänger ihop med det här också intresse som sen dök upp senare att resa till Argentina och försöka hitta någon form av fristad där. Du skriver i din bok att det under slutet av 1800-talet fanns ett antal sådana här svenskspråkiga nationalistiskt sinnade exilfinländare i Stockholm, precis som då Arthur Teslef, han bodde också i Stockholm, och att de ville fly undan den här förtryckande förryskningen i hemlandet och grunda ett nytt Finland, och då riktar man blickarna mot Sydamerika, och Arthur Teslef reste iväg för att etablera den här, eller grunda den här kolonin i Argentina. Vad var det man drömde om där under 1800-1900-talet?
Man drömde, som du sa, om att grunda ett nytt Finland. Att man såg inte en positiv framtid för det här landet då under förryskningen eller ofärdsåren. Och man sökte sig helt enkelt bort. Och det här var ju inte heller det första försöket, utan till exempel Matti Kurikka hade också försökt grunda en socialistisk koloni i Kanada. Sointula. Men det som var tanken med Colonia Finlandesa i Argentina var egentligen att samla svensksinnade nationalister på ett och samma ställe utanför Finland. Men det som sen fällde det här initiativet var att de som åkte iväg hade ingalunda samma vision för vad det skulle bli. Vissa hade den här politiska agendan och for dit för att göra det här. Men sen fanns det en massa andra som for dit för att göra något annat. Skapa sig en förmögenhet, bli rika på teodling eller vad de nu föreställde sig att de skulle bli rika på. Eller överhuvudtaget skapa sig en bättre framtid än den som de hade i Finland. Det var också arbetare med, lagerarbetare, som tyckte att de kanske just kan skapa sig ett bättre liv. Sen fanns det unga killar som ville iväg för att det var ett jätteäventyr. De for dit för att i huvudsak då festa och njuta av det varma vädret. Så att det fanns olika viljor inom den här första gruppen på 100 personer som åkte iväg 1906. Och det blev en sån här inre splittring och det blev ju inte alls bättre av att det gick ganska knaggligt till där i början. Det fanns ingenting där när de kom dit i sina cylinderhattar. Det var ogenomtränglig subtropisk urskog som väntade och en tältby. Det fanns inte ens en brunn. Och så stod de där då mitt i urskogen med sina koffertar och hattar. Och det var bara att börja röja lianer och tätskog med någon macheteknivar som inte hade de ju riktigt några ordentliga verktyg och ingen erfarenhet av odling eller kroppsarbete överhuvudtaget. Så att starten var alldeles katastrofal. Många gav upp genast och for därifrån. Och de som blev kvar så var antingen sådana som faktiskt då tog det här på allvar och började röja den där täta skogen för att bygga ett hus. Och andra så orkade aldrig ens sätta igång med det utan höll sig i den där tältbyn som hade i ordning ställts av argentinska staten och bara höll till där och festa och brydde sig aldrig om att starta upp något eget eller odla. Och sen var det också i början väldigt konstigt med ledarskapet i den här kolonin. Arthur var så att säga en inofficiell ledarperson, men han hade ingen officiell ledarstatus i kolonin utan det var en kapten John Högberg som var utsedd till att leda det här. Och John Högberg och Arthur Teslef var oftast oense om hur man ska sköta saker och gav motstridiga råd åt kolonisterna. Så att det var på alla sätt och vis omöjligt, plus att de drabbades av en extrem torka där i början. Odlingarna lyckades inte och sen kom det en gräshoppssvärm som åt upp det lilla som de hade lyckats odla. Det var liksom bara olyckor på olyckor under de första åren. Så att det där. Och Arthur beskyldes för allt det här ganska långt. Så att han höll på att få ett nervsammanbrott där och lämna sen landet 1910 efter 4 år.
Ja, den här drömmen blev ju i hög grad en mardröm kan man kanske säga. Och Arthur, som du sa, lämnade fältet ganska fort efter det. Sen är det ju också en intressant historia i den här berättelsen om Arthur Teslefs liv. Jag tänker på hans relation och äktenskap med Berta Järnefelt. Det var ju inte ett särdeles lyckat eller lyckligt äktenskap direkt, som jag uppfattade i varje fall. Hur skulle du beskriva deras relation?
Nå, här måste jag att börja med säga att det fattas en jättestor bit i källorna, det vill säga Bertas röst. Jag har läst 66 brev från Arthur till henne, men hennes svarsbrev finns ingenstans. Så att jag har inte kunnat läsa hennes tonfall, utan jag har läst henne via hans eget, med tiden ganska förbittrade tonfall. De fick ju en liten son, han föddes då 1903. Lilla Carl Fredrik och familjen flyttade till Stockholm. Men sen där i Stockholm så dog plötsligt den här bebin, bara 10 månader gammal. Och det var kanske också en orsak till att Arthur efter det beslöt sig för att haka på den här expeditionen för att utforska Argentina. Att helt enkelt som en ny start. Och Berta blev då kvar. Hon for tillbaka till Viborg till sin familj när han reste till Argentina första gången. Så det som för det första var ganska i ögonen fallande var att de var väldigt mycket ifrån varann, de här två. Efter att de gifte sig 1902 så bodde de en kort tid på hans hemgård Limatta. Men efter det så var de mycket i olika länder och långa tider. Och sen när hon äntligen kom efter honom dit till den där kolonin då, 1907, så var det kanske omöjligt att rädda det äktenskapet. Och där var då inre slitningar som vi inte vet så mycket om, men vad man nu har förstått av breven och hans manuskript och allt möjligt, så var det helt enkelt slut mellan dem emotionellt när hon kom dit. Och det gick inte att rädda. Och sen när han for sin väg 1910 och lämnade henne kvar i Argentina, eller hon valde väl att stanna, så kom hon faktiskt efter till Europa 1911 och vistades en kort tid tillsammans med honom i Stockholm, men åkte tillbaka. Och inte ens då var han där, utan han reste omkring med sina kusiner i Europa. Det var en sån här födelsedagsresa för hans bror, en överraskningsresa. Så att fast hon hade kommit hela långa vägen, så var han inte hemma, så att säga. Men hon valde nu att åka tillbaka, och de träffades aldrig mer efter det i livet.
När man läser den här berättelsen så får man ju på sätt och vis en uppfattning om att han var en väldigt social människa, men samtidigt en väldigt ensam människa. Men han hade ju nog också vänner som stod vid hans sida under alla år och under alla dessa märkliga äventyr. Och han hette så mycket som
Rolf Lagerborg, sedan mera professor vid Åbo Akademi. Och Rolf och Arthur träffades i skolan, Nya svenska läroverket, en pojkskola på den tiden, helt i de nedre tonåren. Men de var sen vänner hela livet. Och på sätt och vis var det en lite sorglig vänskap, för att Rolf såg hela den här livskurvan. Han stod vid sidan om och såg Arthurs potential. Han var otroligt fascinerad av Arthur som person. Och han skrev en tredelad minneskrift om Arthur. Alltså Arthur hade bett honom göra det efter sin död. Han skickade alla sina urklippsböcker till Rolf, för att Rolf skulle kunna skriva en sån här minnesruna till hans 50-års födelsedag. Och han dog då som 49. Och Rolf gjorde det och hade säkert enormt mycket nytta av de här urklippsböckerna. Men man kan säga att de här två beundrar varann ömsesidigt. Arthur var den som gjorde saker, utforskade och som också tog alla smällar. Medan Rolf var den som stod bredvid och drömde om att göra samma saker. Men han kom aldrig till skott, för att han var så tyngd av plikter. Han gick den här traditionella vägen, skapade sig en karriär, gifte sig, fick många barn. Hans pappa hade starka åsikter om hur det skulle gå till och var absolut emot att Rolf skulle åka till Argentina. Han hade ju faktiskt en jordlott där som han hela tiden drömde om att få åka till. Han hade en orealistisk bild av vad det var där. Han trodde att där är någon sån här underbar plantage som väntar, och förstod inte alls att det var något alldeles annat. Och man märker i den här minnesrunan som han sen skrev att han drabbades av samvetskval, för att han inte hade hjälpt Arthur på ett bättre sätt. Och viljan fanns nog, men det liksom gick inte. Så att det här var en sån här ganska vemodig vänskap, kan man säga.
I slutet av den här boken så frågar du dig vad som fick den här riddaren av den sorgliga skepnaden att utkämpa sina ensamma strider. Vad det var som drev honom och vilket hans mål egentligen var. Har du kommit fram till någon slags konklusion?
Nå, det här med riddaren av den sorgliga skepnaden, så tänker jag, han var ju på något sätt som en Don Quixote som slogs mot, så att säga, inbillade väderkvarna. Men inte var det nu så hemskt inbillade heller, utan det var helt reella svårigheter i hans liv. Hans ekonomi var en katastrof och blev bara värre längs med åren, så det var helt en reell väderkvarn där. Sen bröts han både fysiskt och psykiskt ner. Han missbrukade allt mer och mer längs med åren. Sen blev han skuldsatt upp över öronen, och då det här olyckliga äktenskapet också och hela kolonins misslyckande och allt, så bröt ner honom och gjorde honom bitter. Men det som drev honom ursprungligen, tror jag, att det var helt enkelt i en början en enorm nyfikenhet på allt möjligt som livet kan innehålla, en upptäckarglädje, en livsglädje fanns där. Och han ville gärna komma med någonting sensationellt, han ville väcka känslor, han ville väcka debatt, han ville befinna sig i stormens öga, också på gott och ont faktiskt. Han ville framförallt väcka känslor, överraska, forska, resa. Han hade ett oerhört intresse för livet i stort och smått. Allt från de minsta små träbitarna till fenomen och havens djup. Alltså när man bläddrar i hans urklippsböcker så ser man bredden av allt vad han intresserade sig för. Det var allt mellan himmel och jord som han klippte ut ur tidningarna och limma in i sina urklippsböcker. Att man ser verkligen att han var nyfiken på alla aspekter av livet och människans olika kulturuttryck. En annan orsak till varför jag skrev den här boken var också att så mycket som möjligt ge plats åt Arthurs egen röst. Att istället för att nu ty sig till bara det som andra har skrivit om honom och definiera honom, så att han skulle få komma till tals nu så mycket som möjligt själv via sina manuskript, sina brev, sina dagböcker, framförallt sina dagböcker från Argentina som är det bästa han har skrivit. De är showsfria, de är observanta, de är allvarliga, djupt personliga. Han tyckte alltid själv att det som var viktigt i hans liv var hans egen forskning. Han underskattade aldrig betydelsen av den egna forskningens angelägenhet.